Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hej och välkommen till Prestationspodden. Jag heter Caroline Norbeli och jag sitter här utan Per Lundevall. Ja, ni som har hört förra avsnittet, ni vet ju att Per har beslutat sig att börja. Han helt enkelt ett 100% jobb, och det är väldigt få människor som hinner med det och en podd, för det tar mer tid än vad ni kan tänka er. Och det här har ju varit någonting som har inte bara bestämts över en dag, utan det har ju varit något som jag har förstått skulle komma. Och ni som lyssnar till den här avsnitten kanske har lyssnat till de tidigare avsnitten, så vet ni att jag avskyr avsked. Och Per och jag, vi har ju verkligen pratat om livet mer än vad jag har gjort med någon. Så ja, det var några tunga dagar efter förra avsnittet, speciellt när det släpptes, för då kändes det så otroligt definitivt. Men jag ser också fram emot att driva Prestationspodden, verkligen. Det ska bli så kul, och jag tänker att jag ska gå all in att skapa en jättebra intervjupodd istället och försöka hitta gäster som kompletterar mig på samma sätt som Per gjorde. Men sen ska det ju självklart vara fokus på roliga gäster och helt oberoende för om de passar med mig eller inte. Och jag tänker att, eller det jag får mycket mejlat till mig, är att ni vill ju verkligen att jag ska sända människor som har utmattningsproblematik. Och det är precis så som jag och Per tänkte, att om vi låter folk prata om sin utmattning, så blir även ni hjälpta. Så det är ju roligt att höra att det fungerar. Och om det är någon där ute som har en utmattningsresa som ni vill berätta om i podden, så kan ni gärna mejla mig. Och jag kommer berätta mejladressen i slutet av avsnittet. Men sen så kommer jag fortsätta försöka leta efter människor som presterar och ändå mår bra. Hur lyckas de med det? Och självklart kunniga människor. Vi har haft mycket professorer och ja, forskare och så. Det vill jag ju även det fortsätta. Men det som kommer vara nytt då? Jo, inspiratörer. Jag tänker att det behöver inte vara kopplade till stress, utan människor som lever på annat sätt. Jag inspireras otroligt mycket av människor som inte gör som alla andra. Och det tror jag är väldigt bra om man är utmattad och inte förstår hur ska jag kunna någonsin jobba 100% igen och leva som alla andra. Om man då lyssnar till någon som bor i skogen och gör ett helt annat liv, så kan ju det vara superbra verkligen. Ja, så där har ni lite av mina tankar. Inspiratörer och livsöden i huvud taget. Livsöden som kanske inte har varit så jättebra, men som har ändå kanske en lycklig vändning. Det tänker jag. Mer sånt och lite mer, jag hoppas, med lite glädje bland det ändå jobbiga och ärliga. Hoppas att ni förstår mina tankar. Jag har även jobbat på jättebra med en otrolig gästlista som kom. Det kommer komma väldigt spännande gäster. Allt från en politiker som jag inte vågar säga vem det är. Men sen kommer Anna Benedikt och Maria Borelius. Och sen har vi nästa vecka en man som kommer och pratar om träning och utmattningssyndrom. Ja, ni hör, podden är i full sving. Så det är superroligt och det är roligt med alla som hör av sig och mejlar. Jag är jätteglad över det. Jag har intervjuat en fantastisk kvinna som heter Jasmine Nilsson. Och hon är beviset på att allt är möjligt, tycker jag. Hon ville bli dansös, var en riktig presterar person och ville bli, ja, hon ville leva på sin dans helt enkelt, men var med om en dykolycka och sitter i rullstol. Och hur hon har tagit sig tillbaka ifrån det och med hennes underbara energi som jag hoppas går igenom och ut ur era hörlurar. Jasmine Nilsson, hon är författare, hon driver en podcast, Soluret, och lyssna till henne. Hon lever ett liv som många drömmer om. Hej Jasmine.
Hej Caroline.
Välkommen hit, ska jag säga, som sitter i din poddstudio.
Ja, precis. Ja, det tillgängligt och det är ljudisolerat, ja. Så att jag tänkte det är väl lika bra att vi passar på att använda den.
Ja, men jättebra. Det är totalt tyst. Berätta för lyssnaren, vem är du?
Det är en stor fråga, men jag heter Jasmine. Mm. Jag är 35 år, bor i Nacka tillsammans med min man och vår lilla hund Saga, och så har jag bonusbarn. 5 stycken, 3 av dem är vuxna. 2 i tonåringar. Jobbar som journalist och föreläsare och framförallt då poddar. Har en podcast som heter Soluret.
Just det. Och där har ju du intervjuat mig för länge sedan också.
Precis. Ja. Så den kan ni gå in och lyssna på.
Ja, precis. Vad handlar den podcasten om?
Jag riktar mig in på mångfald. Jag tänker att det finns så många människor med intressanta livshistorier med olika perspektiv som jag tycker är viktigt att sprida hos allmänheten, så att man får mer kunskap och förståelse för andra människors liv och livssituationer.
Men du har ju också journalistutbildning,
ja.
Vilket få av poddvärldens, inklusive mig själv, vi har ju ingen utbildning.
Nej, precis.
Men det har ju du.
Ja, absolut. Jag har gått på Poppius journalistskola.
Ja.
Och sen även pluggat i USA. Mm. Gått lite skrivarkurser och så.
Mm.
Men ja,
hjälper nog en hel del.
Ja, absolut. Och just skrivandet har ju betytt väldigt mycket för mig också. och varit ett sätt för mig att kanalisera mina känslor.
Mm.
Men så kom jag in på podderiet och det var ju tack vare min kompis Max som tog initiativet och frågade om jag hade lust att podda med honom. Och då var det ju timglaset då som jag hade innan. Där vi intervjuade personer med endast med olika funktionsnedsättningar. Precis som jag och Max då, som har en ryggmärgsskada.
Ja, just det.
För vi kände att det var så många intressanta historier där som behövde lyftas. Verkligen. Och höras. Så där finns det också 50 avsnitt.
Ja, precis. Nu har ni något att göra.
Ja, exakt.
Berätta lite. Du var ju med om en dykolycka.
Mm.
Kan du berätta lite om hur hände det och vad var du då på för plats i livet?
Exakt. Jag var 15 år. Jag hade gått ut nian och jag hade kommit in på Svenska Balettskolan, Kungliga Svenska Balettskolan. Så jag hade ju framtiden utstakad framför mig. Min passion i livet, det var dans. Det var min identitet. Och det var det jag visste att jag skulle komma att ägna livet åt. Väldigt målinriktad. Och så hade jag gått ut nian med bra betyg. Och jag och min bästa kompis åkte ner till Spanien, till Torrevieja. Där min mormor bodde på den tiden. Och ja, vi var tonåringar. Vi såg verkligen fram emot den här resan. Och vi tänkte bada och sola och bara njuta av Spanien. Och sen 3 dagar innan då som vi kom ner dit så hade de byggt en ny badanläggning nedanför min mormors hus. Det var som 3 pirer, och det är det fortfarande, som går ut i vattnet med bryggor då som går ut från de här pirerna. Och vi kom ner dit och vi gick såklart till de här pirerna och badade och låg och solade. Men då hade vi gått till den här första, de första dagarna, och sen 3:e dagen gick vi till den andra piren. Och det var varmt, det var gassande sol mitt på dagen. Det var runt lunchtid. Och vi hittade en sandplätt precis bredvid ena bryggan där. Och så tyckte jag det var för varmt och sa att jag ville ta ett dopp. Och då bestämde vi att vi skulle springa och dyka i. Vi skulle räkna till 3, men det blev, som tur var så stod min kompis kvar. Så det var bara jag som sprang och dök i. Och då visade det sig att bryggan var 2 meter ovanför vattenytan och djupet var bara 1,5 meter. Och jag var redan 1,83 då, så då kan man föreställa sig själv om man dyker vad som händer. Jag stötte i då pannan mot sandbotten och bröt nacken. Och jag var vid medvetande hela tiden när jag låg där i vattnet. Och det första jag tänkte på var att jag ville fixa till BH:n, för att den kan ju åka upp lite när man dyker av trycket. Men det gick ju inte, det var helt omöjligt. Så jag flöt ju upp mot vattenytan med huvudet nere. Jag kunde röra huvudet lite grann, men ja, det var helt omöjligt. Jag kunde inte röra mig, så jag blev ju förlamad på fläcken.
Vad tänkte du då?
Jag förstod ju inte riktigt, jag visste ju inte vad det liksom, vad ryggmärgsskada var eller vad det kunde innebära att byta rygg eller nacke. Ja, eller liksom, jag hade inte haft personer med funktionsnedsättningar i mitt liv överhuvudtaget. Så jag hade ju ingen kunskap om det. Så jag tänkte att min kropp hade kommit någon slags chocktillstånd av något slag. Jag förstod absolut inte vad som hade hänt. Men jag visste att om ingen drar upp mig så kommer jag dö. För jag kände hur jag sakta men säkert tappade liksom medvetandet. Att jag blev bara tröttare och tröttare, och det enda jag kände var att jag ville sova. Jag ville liksom somna in. Men sen kände jag att ett enormt lugn som infann sig. Att på något sätt så ganska snabbt så finner man en acceptans i att det går inte att göra någonting. Utan det var bara att ställa in sig på att nu kommer jag att dö. Min kompis stod ju kvar där på bryggan och blev helt paralyserad och visste inte vad hon skulle göra. Och till slut när hon märkte att jag faktiskt inte rörde mig och låg kvar i vattnet så skrek hon ju på hjälp. Och då var det en norrman som reagerade. Så hon sprang i vattnet och drog upp mig. Men jag hann tänka hur mycket som helst under den korta tiden som jag ändå låg där i vattnet. Så jag tyckte nästan att det skulle bli spännande. För jag föreställde mig, eller tänkte, nu kommer jag få svaret på frågan som vi alla undrar över. Vad händer när vi dör? Så jag kände hur det kom ett starkt ljus. Och så tänkte jag, okej, nu kommer den här kända, berömda tunneln som alla pratar om.
Tror du det var tunneln du såg eller var det något annat?
Kanske jag vet inte. Så. Jag har fått höra i efterhand att när man inte får tillräckligt med syre i hjärnan så upplever man det som ett starkt ljus. Även fast jag kommer från en... Min mamma har liksom alltid varit väldigt andlig och pratat mycket om andra sidan och så var jag ändå, hoppades jag på att det var det.
Ja.
Och så tänkte jag också på vilka kommer komma och möta mig, döda släktingar som kommer stå där och vänta på att ta emot mig. Nej, men så att jag ställde mig in på det, att jag kommer att dö, och det kändes ändå okej, för att jag hade inte ont då när jag låg i vattnet. Ja, men sen blandades ju de tankarna med mycket sorg, för jag tänkte på min familj, vad ledsna de skulle bli över att jag gick bort, och jag tänkte på mina drömmar som jag inte fick uppfylla med att stå på en scen och dansa inför tusentals åskådare. Så det visualiserade jag också, hur min framtid hade sett ut om jag hade fortsatt leva.
Gud, vad mycket du hann tänka.
Ja, man hann tänka hur mycket som helst.
Oj, det är inte i ett perspektiv med tiden där. Det kan det ju inte varit.
Nej,
eller hur?
Och jag vet inte hur länge jag låg där.
Nej.
Men det kan ha varit
ändå,
någon minut.
Och... En vanlig tankegång har man ju inte så...
Nej, men det swishar som bilder framför en. Det är som en film. Man brukar beskriva det som att livet går i revy. Men för mig var det både att jag minns de bästa ögonblicken som flashade förbi från när jag var liten. Och sen också hur framtiden hade kunnat se ut såg jag också framför mig. Och sen kom ambulansen. De drog upp mig på sidan av den här bryggan. Där det var asfalt, typ betong. Så det var inte så skönt. Men då kände jag en enorm brännande smärta då i rygg och nacke. Det var som en eldsvåla, brukar jag beskriva det som. Och jag ville ju att de skulle lägga mig, vända mig på mage. För det var liksom min logik, att om jag vänder mig på mage så kommer det inte göra lika ont i rygg och nacke. Men då visade det sig att mannens fru var sjuksköterska. Så hon förstod ju att jag antagligen hade skadat ryggmärgen. Och då får man absolut inte röra människan, för att då kan det bli betydligt värre. Då. Man kan förvärra skadan avsevärt.
Mm.
Det finns hur mycket som helst som jag kan berätta om.
Jag
kommer ihåg det så i detalj. Och jag har ju skrivit en bok om det också.
Ja, men, precis. Vad heter den boken?
När livet störtdök. Jasmina livet störtdök.
Just det. Sen kom det ambulans, antar jag.
Ja.
Eller?
Ja. Sen kom en ambulans. Och jag låg bara där och blundade hela tiden. För det kändes som att jag kände mig så trött. Jag var så utmattad och ville bara sova. Och det är ju inte bra, för då betyder det att man tappar medvetandet.
Precis.
Om man vill hålla personen vid medvetande.
Ja.
Men då kom ambulansen och de flyttade över mig på en sån här bår. Eller brits. Och satte på mig nackkrage och sån här huvud... fyrkantig huvudgrej som skulle stabilisera så jag inte rörde huvudet, och tog in mig ambulansen, och väl i ambulansen så stängde de dörren så att min kompis Matilda fick inte följa mig in.
Hemskt.
Och det är jätteknäppt liksom. För att jag hade nog behövt henne där, och för hennes skull också, att hon fick vara med i processen. Tror jag det var
viktigt. Bara stå där och vänta sen på dig. Det måste ju vara helt,
det blev ju abstrakt för henne.
Hon kanske har massa skuldkänslor eller...
Ja, absolut. Hon har ju verkligen sitt trauma också som hon var tvungen att bearbeta i det här.
Har hon fått hjälp eller fick hon liksom ta hjälp själv?
Ja, de fick söka hjälp själv.
Det är lite sorgligt, tycker jag, ofta att närstående inte får den hjälpen. För det kan vara nog så jobbigt att stå bredvid.
Det har jag kritiserat många gånger. För jag har träffat andra som har upplevt precis samma sak, att anhöriga glöms bort. Och som min syster sa, som jag skrivit i boken också, hon uttryckte ju som att din olycka är min olycka.
Ja, precis.
Och så är det ju liksom, oavsett om det är olycka eller sjukdom.
Men verkligen, eller precis, allting drabbar ju alla.
Samtidigt som de anhöriga behöver stå starka för den skadade skull.
Jo.
Lite så.
Mm.
Men de behöver ändå liksom processa sin sorg.
För att kunna stå starka.
Exakt.
Och vara friska.
Exakt.
Ja. Och sen var det väg till sjukhuset.
Mm. Det var lite obehagligt där i början när de körde in, när liksom de stängde ut Matilda, för att då började de ju klippa av bikinin, du vet, så här. Och där ligger man naken och blottad inför de här männen då, som det var.
Mm.
Och de stack in nålar i armvecken och satte på sådana EKG-plattor och grejer.
Och du har ingen aning.
Och man fattar, liksom, förstår inte vad det som har hänt.
Nej.
Man har ingen aning.
Nej.
Och samtidigt men försökte de
samtidigt
hålla mig
så du förstod kanske att det var allvarligt. Liksom.
Absolut. Och de frågade ju vad jag hette, hur gammal jag var. Och jag kunde ju spanska så jag kunde ju svara på de frågorna. Men jag kände bara att jag ville sova hela tiden. För jag var så trött. Och då började de liksom klappa mig i ansiktet och så där för att jag skulle hålla mig vaken. Men sen då på väg till sjukhuset så tappade jag medvetande. Och då var de tvungna att intubera min hals. De sätter en kanyl i halsen för att man ska lättare kunna hjälpa personen att andas med en sån här som en ballong då, som man sätter mot den här kanylen i halsen. För att jag ska uppehålla eller liksom fortsätta andas. Mm. Ja. Sen kom jag till sjukhuset på universitetssjukhuset i Alicante. Och där kopplar de mig på en gång till en respirator som en maskin då som hjälpte mig att andas.
Och din mamma, hon var ju där på plats. Alltså hon ja. Var väl hem i lägenhet då?
Hon hörde de här ambulanssirenerna då, och förstod att det var någonting som hade hänt oss. Och hon har beskrivit det själv som att hon fick någon så här djurisk instinkt att hon måste till sin dotter så fort som möjligt.
Gud, ja.
Och det var som att luften bara stannade. Och sen kommer då min kompis Matilda och den här norrmannen Rune upp för att berätta vad som har hänt. Och hon bara ville till sjukhuset då, så fort som möjligt. Mm. Hon är på att förbereda lunch liksom. Vi skulle äta lunch tillsammans då efter vi hade varit nere och badat.
Usch. Men och sen hur var eftertiden sen när du vaknade upp där och började liksom få inse vad som har hänt? Alltså i akutfasen vet ju jag som med min lilla ansiktsförlamning då är man ändå ganska lycklig på något sätt. Alltså man är tacksam för hjälpen och så.
Ja, hur, visst är man det.
Eller hur? Så att det var ju som ett rus ett tag.
Ja. Mm. Det var ju en väldigt jobbig tid där på just sjukhuset i Spanien och där var ju 10 dagar. För att jag visste ju fortfarande inte, förstod inte vad som hade hänt. Jag vaknade ju upp där med massa maskiner runt omkring mig som, och var själv när jag vaknade upp. Som piper och har sig. Och någon man hör den här respiratorn som andas åt den. Och det var ju en väldigt märklig upplevelse. Nästan, ja. Så jag förstod ju inte vad som hade hänt fortfarande. Och jag vaknade ju upp av sköterskor som springer runt omkring mig. Och de håller på och pysslar och donar och har sig. Och de sätter ju på en sån här så kallad haloväst också runt huvudet. Och det man gör då är att man borrar in skruvar i tinningarna ungefär 3 mm in i skallbenet för att fästa den här halovästen, den här ringen då som ska stabilisera nacken så man ligger i sträck och inte förvärrar skada någonting innan man har opererat och stelopererat nacken. Så det kommer jag väldigt starkt ihåg. Jag vaknade upp av den smärtan när de borrar in det där och så får de panik och ser att jag är vaken och bara skriker jag måste få mer morfin. Genom i morfin. Och sen kommer jag ihåg att jag somnade in igen av det. Och sen har jag massa andra upplevelser från den här tiden. Och det jag kände i alla fall när jag låg där på sjukhuset, det var så abstrakt allting. Och jag tänkte att allt det som jag upplevde, det ville jag skriva om senare. Och jag vet inte var den känslan kom ifrån eller liksom varför jag tänkte det. Men jag började formulera en bok i huvudet redan då när jag låg på sjukhuset där i akutstadiet. Men sen efter 10 dagar, och det är en lång historia kring det där också, med hemförsäkringen, att den inte täckte såna här svåra olyckor när de sker utomlands. Så att,
det är jättedyrt då.
Ja, och vår försäkring täckte inte, vi hade inte sån olycksfallsförsäkring. Och mamma vädjade till UD och de sa att jag får tillräckligt bra vård i Spanien, vilket jag inte fick. Så då gick de ut i media och då fick folk hjälpa till med att sätta in pengar på en fond. Vilket människor gjorde runt om i Sverige. Och jag fick en massa brev och det var helt otroligt.
Men gud vad härligt. Det kanske ändå var meningen.
Ja,
alltså att du fick den mediala uppmärksamheten. Ja. Annars är man ju ganska själv med sin familj. Alltså,
Så, men efter mycket om så var det då Karsten Inde som har startat rehabiliteringscentret för Östsunda Center, som idag heter Rehabstation Stockholm, som reagerade på det här och ville gå in och hjälpa till. Så tack vare honom så kunde de ordna med ett ambulansflyg från Schweiz faktiskt, som kom till Spanien och flög hem mig. Mm. Så jag fick komma hem. Och sen var det tredje dagen på Karolinska som en neurolog kom in tillsammans med min mamma och skulle förklara då vad som hade hänt. Och jag bara kände på mig att nu kommer domen. Alltså. Jag kunde ju fortfarande inte röra mig överhuvudtaget mer än huvudet. Så jag förstod ju att jag var allvarligt skadad. Men jag visste inte liksom hur
prognosen var. Man tänker ju alltid lite positivt också.
Så han kom in där med en ryggrad liksom och försökte på ett pedagogiskt sätt förklara liksom rent medicinskt liksom vad som hade hänt. Jag menar, jag förstod ju inte, jag visste ju inte vad en ryggmärg var. Jag visste vad en ryggrad var, men inte en ryggmärg. Men det enda jag förstod av allt det han förklarade var, ja, för han började, ja, du har fraktur på C4, 5, 6. Och det är alltså då nackkotorna, men det fattade ju inte
det
jag.
Det vet jag.
Och sen ryggmärgsskadenivån ligger på C5. Så att det var där min ryggmärg gick av helt. Men det stabiliserade de. De stelopererade i Spanien. De hade tydligen gjort en bra operation, kunde de konstatera, i Sverige också. Så det var ju skönt.
Ja, jag tänkte just det. För att man är i vård. Hur bra är en svensk vård är inte så bra. Alltså,
inte alla gånger.
Nej, inte alla gånger. Mm. Nej, men man är ju skeptisk när man är utomlands. För att man inte kan språket, kulturen, allt det här. Så undrar man så här, va? Tar de fram rätt?
Ja, men precis. Det de hade gjort var att de skickade specialistteam från Valencia. Mm. Som tydligen var experter på ryggmärgsskador. Ja. Så att det var ju tur att de hade gjort det. Då. Ja. Så att de stelopererade då mina koter som var trasiga. Men då är det ju, man kan ju bryta nacken en kota utan att skada ryggmärgen. Och då har man jäkla tur de som har gjort det. Alltså. Mm. Men det är just när skärvorna från kotorna knipsar av ryggmärgen. Det är då man blir förlamad. Sen är det beroende på vilken nivå man skadar sig. Men ju högre upp ryggmärgen går sönder, ju mer förlamad blir man, ju lägre ner, ju mindre förlamad blir man. Och min är ju femte kotan, och då kan man, det finns ju en kota som sticker ut mest där bak som man kan, de flesta kan känna, och det är sjätte kotan, så det är kotan ovanför den som skadade min ryggmärg. Och det innebär att jag är förlamad ovanför bröstet och ner och inte har känsel. Jag har en så kallad komplett ryggmärgsskada, det vill säga att ryggmärgen är helt av där, plus att jag har nedsatt funktion i armar och ingen funktion i händerna. Så ser min förlamning ut. Så att, och det är alltid, det är så hårfint det där. Det handlar ju om millimeter. Alltså hade jag skadat mig en kota högre upp, då hade jag varit helt förlamad. Mm. Hade jag skadat mig en kota lägre ner, då hade jag förmodligen haft full, nästan full arm- och handfunktion. Så att det är ju verkligen hårfint det där. Så samtidigt är jag ju väldigt tacksam över att jag inte är helt förlamad.
Ja.
Och att jag kan andas själv, bara det.
Verkligen.
För det fick jag ju känna på hur det var att inte kunna andas själv.
Men hur har tankarna liksom, jag tänker i början där då, när du fick det här beskedet, hur tog du det?
Det enda jag förstod av allt det den här läkaren sa, och jag såg på mamma att hon bävade verkligen för beskedet, det var att jag har 10% chans att någonsin kunna gå igen. Och jag har alltid varit en väldigt realistisk person, pragmatiskt sådär att jag kände att 10% det var liksom ingenting för mig att ha något hopp om. Så att jag kände ju att mitt liv var förstört och blev jätteledsen och helt förtvivlad och började gråta. Och det första jag sa liksom till mamma det var att om jag aldrig mer kommer kunna dansa kan jag lika gärna dö. För att hela min identitet låg så starkt i dansen. Som var mitt hela uttryckssätt. Så jag hade svårt att föreställa mig en framtid utan dansen. Utan den identiteten som jag hade byggt upp med dansen. Så det följde en väldigt svår tid där på sjukhuset. Där jag kände att, mellan hopp och förtvivlan. För det vart ju sådana här millimeter steg framåt ändå. Att det vart lite bättre. Jag kunde röra armarna lite mer. Och det jag tyckte var jobbigast i början var ju att jag inte kunde andas själv. Och hade respiratorn i 3 månader ungefär. Men det steget sen när jag väl kunde andas själv, det var enormt stort steg. Mm. Och där kände jag att det var nog den viktigaste vändningen efter den svåra tiden. För till en början, jag vill inte leva. Man kan tycka att det låter grymt, men jag bad faktiskt min egen mamma att ta mitt liv.
Men jag tycker det låter förståeligt.
För var det någon som kunde se min smärta så var det ju mamma. Mm. Hon, var det någon som kände mig så var det ju hon. Så hon hade ju förståelse för det.
Ja.
Så det gick ju så långt att hon funderade på att hjälpa mig faktiskt. Och det gick så långt att hon själv kände att hon inte visste om hon orkade.
Nej, jag förstår
kämpa
det.
Med. Samtidigt som hon hade varit andra barn och barnbarn och sådär. Ja, så det var ju de som gjorde att hon ändå kände att hon måste klara det här.
Ja.
Hon måste vara stark och för dig. Min skull.
Mm. Som mamma måste det ha varit oerhört smärtsamt. Alltså.
Ja, det är svårt att föreställa sig.
Ja.
Att se sitt barn ligga där och att man är så hjälplös.
Ja, och dagens föräldrar, vi kullar ju bort alla smärtor i världen. Mm. Alltså, förstår du vad? Ja. Det är ju en instinkt.
Ja, som ja. Förälder skulle man göra vad som helst för att byta plats med sitt barn.
Mm.
Men så att vi fick ju erbjudanden om att få hjälp, alltså psykolog. Och då kom det in en kvinna på rummet som såg... Det känns lite fördomsfullt att säga så. Hon såg lite tantig ut. Liksom. Det kändes som att det var någon som vi hade svårt att ha förtroende för. Mm. Jag och min mamma. Och vi har lite samma humor också. Så fort hon kom innanför dörren så var det som att vi tittade på varandra. Och vi fick hålla oss för att inte börja skratta. För mitt i allt det här eländet så har vi mycket humor i vår familj.
Härligt.
Och jag tror att det har också betytt mycket i liksom den här sorgprocessen och i bearbetningen att man kan skratta åt eländet och ha självdistans. Alltså det tror jag är jätteviktigt. Jag intervjuade Özz Nujen här för ett tag sedan och vi pratade just om det. Att humorn kan verkligen hjälpa en att överleva när det är som jobbigast, faktiskt. Men i alla fall, och så den här psykologen, och vi kunde ju konstatera, det första hon frågade var, har ni gråtit tillräckligt? Liksom. Och vi kände bara, vadå gråtit tillräckligt? Det kändes så konstigt så att hon blev inte kvar där länge och sen efteråt kände vi att nej, det är ingen idé. Liksom. Vi skippar den biten. Så vi tog inte hjälp av någon utomstående. Så däremot så fanns det en kurator, Marie, som vi kände att rent personlighetsmässigt att vi liksom klickade med.
Mm.
Så hon var ett stort stöd faktiskt.
Mm. Ja, men det är bra. Nej, alla har sina vägar.
Ja.
Det är otroligt faktiskt hur psykologerna kan säga konstiga saker när de har så mycket utbildning.
Ja,
ja.
Ja, men verkligen.
Ja.
Men i övrigt så fick ju inte mina anhöriga någon, jag tycker mina syskon liksom och sådär, de fick ju inte erbjudanden om att få hjälp.
Nej.
Det tycker jag är jätteknäppt. I alla fall närmaste anhöriga måste få hjälp.
Ja,
verkligen. För att jag menar, det slutade ju med att alla, både mamma och mina syskon, gick ju senare in i väggen liksom i olika etapper. Som en följd av allt det som hade varit.
Det förstår jag. De har ju gått på en otrolig spänning. Ja. Och också är det väl mycket som behövs göras. Du klarar det ju inte riktigt själv. Var det de som tog hand om dig till en början då?
Ja, det var mamma. Hon tog på sig allt. Alltså. Oh. Hon sjukskrev sig så att hon kunde ha tiden till att ordna med allting. Allt det praktiska. Vi var ju tvungna att flytta till en större lägenhet. Och en anpassad lägenhet. Vi bodde bara en tvåa på Söder, jag och morsan. Så det går ju inte med en. Då, till en början satt jag i en elstol och en permobil.
Oj.
Och då måste man ju ha större utrymme och man måste handikappanpassa lägenheten och hela den biten. Så att det fick ju mamma ta hand om alla de bitarna med att få vara förtur och en anpassad lägenhet och färdtjänst och personlig assistans. Och, ja, det är ju hur mycket som helst.
Hur var det att möta människor i en ny situation då för dig? Ja, nu sitter du i rullstol, men då, vad kallar du det för? Permobil?
Ja, precis.
Men liksom, du var ju van att vara en annan person, kan jag tänka mig.
Exakt. Det var jättejobbigt. Alltså just den här, för jag kände mig ju fortfarande som dansaren Jasmin.
Ja, jag förstår.
Jag var ju fortfarande det. Så att bli så begränsad i sin rörelseförmåga, det kändes som att det inte var jag. Och det var jobbigt när jag träffade vänner för första gången och så. Vi började ju alltid gråta på en gång då, liksom, för att det var så sorgligt. Men Så att till en början och bara komma ut i samhället och hela den biten kändes ju jättejobbigt, för det kändes ju som att alla tittade på en och säkert undrade vad som hade hänt, och stackars lilla flicka som sitter där i permobilen. Och ja, jag, lite så som omgivningen, jag uppfattade som att samhället såg på mig, lite så misstänker jag att jag då utstrålade lite det här liksom offret på något vis. Och det, till en, alltså det tog ju många år innan jag kände att jag var trygg i mig själv och kunde acceptera att jag inte längre kan uttrycka mig på samma sätt som jag gjorde.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Innan. Så att den processen tog många år innan jag liksom hade hitta tillbaks till mig själv och insett att man behöver inte vara någonting annat än den man är. Alltså, jag hade på något sätt bundit upp hela min identitet kring en titel, liksom, kring att vara någonting utöver, ja, utöver att bara vara Jasmin. Tills jag insåg att det är okej att bara vara Jasmin och ingenting annat. Ja.
Det måste ju ha gjort dig otroligt stark att hitta det. Det är ju väldigt få, eller jag tycker inte det är så många som har funnit den känslan. Alltså det är självkänsla egentligen då. Det måste ju varit fantastiskt att hitta det.
Ja, absolut. Samtidigt så, alltså dansen har ju verkligen format mig och lärt mig väldigt mycket.
Ja, hur då?
Framförallt när det gäller, alltså, när jag var 4 år, då frågade mamma mig om jag ville börja dansa balett. Och jag hade ju alltid tyckt om, så fort jag hörde musik så ställde jag mig upp och dansade och ville inget annat heller än att bara dansa hela tiden. Så jag började på balett när jag var 4, och när jag var 11 år så frågade mamma mig, är det här någonting som du vill ägna dig åt? Är det här du vill göra liksom, med ditt liv? Vill du bli en dansare? Ja, jag ville bli dansare och var väldigt målmedveten. Och jag visste så tydligt vad jag ville göra. Och då sa hon, okej, men då tycker jag att vi söker till Balettakademins elevskola. Så då gjorde jag det, jag gick på audition, 3 auditions, och tog mig vidare och kom in. Och då kände jag att okej, det är nu ska jag satsa stenhårt på det här. Så att jag fick ju väldigt tidigt lära mig att jag var tvungen att jobba väldigt hårt för att nå mina mål. Jag fick tidigt lära mig vad det innebar att ha konkurrens. För man konkurrerade ju på så sätt att man ville vara bäst. Och man konkurrerade om lärarnas uppmärksamhet och beröm. Så att väldigt tidigt så kände jag ett behov av att prestera så bra jag kunde för att liksom uppnå min bästa potential. Och det är man tvungen att göra för att kunna bli en bra dansare och kunna livnära sig på det.
Det är
sen
otroligt så måste svårt man jobba, antagligen.
Ja, ja, man måste jobba stenhårt. Liksom. Det är bokstavligen blod, svett och tårar. Det är vad det är. Liksom. Men jag var väldigt tidigt målinriktad och visste vad jag ville med livet. Det var en hård skola att gå på ballett och liksom lära sig att ta kritik. För det fick man ju väldigt tidigt när man inte gjorde det tillräckligt bra. Och så strävar man efter att bli ännu bättre. Och det där gick ju, det var ju samma sak i skolan. För mamma sa till mig att om det skiter sig med dansen så är det viktigt att du har någonting att falla tillbaks på. Och det är jag glad för idag, att hon ändå pushade mig även där.
Jättebra.
Även om det var tufft. Så även i skolan så var det viktigt för mig att prestera och få bra betyg. Det blev ju väldigt mycket. Det blev ju tufft. Jag hade ju inte så mycket tid utöver träningen och skolan egentligen. Att
till alkohol och killar?
Nej, inte direkt. Jag gjorde en liten revolta när jag var tonåring, men inte så stor ändå. Men just det här att prestera har ju liksom varit väldigt viktigt för mig. Och det var ju ett tag där som jag höll på med både ballett och jag höll på med bolljumpa. Typ gymnastik då med bollar, och jag spelade piano och jag gjorde, det var så mycket som jag tyckte var roligt också. Alltså jag fann ju en glädje i att föröra mig och liksom utöva de här grejerna. Men det var ju dansen, det var ju där passionen var framförallt. Så till slut så var det faktiskt jag som sa till mamma att jag vill satsa på dansen och jag orkar inte ägna mig åt allt annat också. Så det var så pass tufft att jag faktiskt fick magkatarr som 13-åring för att det blev för mycket helt enkelt. Men det var då jag då bestämde mig för att nu är det bara dansen som gäller.
Ja, ja, jag kan tänka mig att det är jättehårt. Men det du tänker att det är dansen du har att tacka att du idag liksom...
Ja.
För jag sa det till dig innan, det är ju otroligt, du lever ju ditt drömliv kan man säga som journalist och ja, skriver böcker. Och har en podcast, träffar massa intressanta människor och reser, förstår jag, mycket också på våra mejl. Ja, nej, men det är mer än vad många kan önska sig som inte har ett hinder i huvud taget. Det är fantastiskt att se. Vad är det, tror du också kanske det är från din familj du har den här
drivkraften? Ja. Absolut, för min mamma var en väldigt stark kvinna och självständig, ensamstående med tre barn. Liksom. Och även mina syskon har en styrka och en drivkraft som jag tror säkert mycket kommer ifrån henne. Men vi var också tvungna att bli självständiga väldigt tidigt, för att i och med att min mamma levde som hon gjorde, liksom gick flera utbildningar samtidigt och hade flera jobb och jag förstår inte hon orkade, så fick ju vi klara oss väldigt mycket själva. Och jag är ju sladdis, mina syskon är 10 och 14 år äldre än jag, så min bror då, som är 10 år äldre, flyttade hemifrån när han var 18 och då var jag 8 år. Så från den åldern så har jag ju bott själv med mamma, och det gjorde ju att jag väldigt tidigt, ja, men jag fick lära mig liksom att laga mat tidigt och städa och tvätta kläder och klara mig mycket själv helt enkelt. Så det har gjort mig väldigt självständig.
Det är bra att höra som mamma. Mm. Ska man försöka guida dem till?
Och det är jag så tacksam för att det har verkligen format mig att bli, få den drivkraften och bli självständig. Jag tycker att det är så viktigt att man, som vi pratar om det här curlandet liksom. Jag är ju bonusbarn och jag har ju det där så starkt i mig att det är viktigt att klara saker och ting själv.
Ja.
Så jag försöker ju föra över det på dem. Och det som är viktigast som jag tycker man ska ta åt sig av, det är att de växer som människor. Jag växte som människa när jag kände att jag kunde klara mig själv.
Mm, men det gör de ju verkligen. Ja. Och jag, när Martin har varit borta, han var borta i Åre, så kände jag mig väldigt trött nu med... Så jag var så här, nej men Lukas, nu får du komma och duka här och hjälpa mig. Så här, kanske sa lite så här, mer grejer än vad han var van vid. Åh, herregud, man hör hur han inte är van vid det från sin soffa. Sitter där och bara väntar på sig. Nej, man måste steppa upp där, tror jag. Det är superviktigt. Ja. För att inte kunna, det ger ju dålig självkänsla självförtroende. Och man bara...
Ja, då hämmar man ju sina barn istället.
Ja, precis.
För att låta dem blomstra i sig. Det är ju det som är vår uppgift. Det är att göra att de ska bli självständiga och klara sig själva ute i samhället.
Verkligen. Jag lyssnade på dig i en annan intervju och du pratade en del kring tacksamhet. Hur viktigt det är. Ja. Kan du berätta lite om det?
Ja, för att när man råkar ut för något så omvälvande, jag tror att oavsett om det är en olycka eller sjukdom eller vad det är, så känner man ju sig till besvär och som en belastning för sin omgivning. För man är så otroligt beroende av dem.
Det tror jag många av dem som lyssnar här är ju utmattade, och det är nog känslan för dem också. Du vet, nej, nu blir de sjukskriven en 6 månader till, eller ja, du vet.
Precis. Och man har svårt att be om hjälp. Man har svårt att sänka den där liksom garden och stoltheten. Och man har svårt att släppa det och be om hjälp. Och det tror jag att fler måste bli bättre på. Jag tror att det är typisk svensk mentalitet att man inte ber om den hjälpen. Och det är ju därför jag känner en sån tacksamhet gentemot min familj, att de stod upp för mig när jag hade det som svårast, och inser idag vilken enorm betydelse det hade. Att liksom, det är tack vare dem som jag överlevde. Och det kan jag känna än idag, därför att jag är beroende av andra människor. Och jag är så tacksam över att jag bor i Sverige och i ett samhälle där man får möjligheten att leva det livet man vill leva. Därför att om det inte vore för till exempel personlig assistans, så skulle inte jag kunna leva det livet som jag lever idag. Mm. Så det är jag otroligt tacksam för att jag får göra. Att jag kan vara mitt bästa jag tack vare den hjälpen.
Mm. Och när jag lyssnade på dig så var det att du kände stor tacksamhet till din situation som du har idag, och att du försöker ha tacksamhet i det lilla, och att det driver jag tänker hela tiden på lyssnarna och deras situation. Att det är svårt även som med min ansiktsförlamning att finna tacksamhet, eller att finna liksom, man vill bara, snälla, kan jag gå över någon gång, och kommer det gå över, och alla de här känslorna. Och det är precis samma känsla som vid en utmattning. Vissa kanske tror sig ska vara så här resten av livet, och det sitter ju i länge för många.
Jag tänker att oavsett då vad det är man har drabbats av, så är det trots allt någonting som man måste lära sig leva med. Man måste hitta någon slags acceptans i det och landa i det. Att okej, nu är det så här det är. Då måste jag anpassa mig efter det och försöka göra det bästa av situationen. Det låter lite som en klyscha, men det är lite så. Och jag har ju verkligen blivit tvingad till det, för att jag är rullstolsburen och jag är inte fysiskt självständig. Utan jag har fått lära mig att bli psykiskt, mentalt självständig. Att inse att kraften sitter i det mentala.
Det gör det ju också.
Ja, det är superviktigt att förstå det och inse att den enda som kan göra någonting åt din situation, det är du själv. Den enda som kan ta makten över ditt liv, det är du själv. Ingen annan kan göra det åt dig. Det är bara du som kan göra en förändring för att det ska bli bättre. Det är så. Man måste finna kraften inom sig själv. Och jag, lika mycket som jag har känt att jag haft ett behov av att prestera i mitt liv, och även när jag liksom blev rullstolsburen, och som kvinna, så har man ju verkligen blivit tvingad att ta ännu mer plats än andra för att visa liksom att här är jag. Men det tog många år innan jag växte in i det och kände att jag hade självförtroendet att kunna ta den platsen. Men att kunna göra det idag, att ha bra självkänsla och ha bra självförtroende, gör att mina tillkortakommanden inte känns lika tydligt som det gjorde förut. Därför att jag har skapat ett liv där jag är mentalt självständig och fri.
Men undra hur man, om man sitter och är långt ifrån där du är idag, vad tror du man ska börja med? Liksom, hur ska man ta sig? Det är kanske är en jättesvår fråga.
För mig var det nog så att, för att jag hade en ganska tuff tid då i början. Råkade ut för grejer med kroppen. Jag hade en skolios, jag fick trycksår, så jag blev sängliggande under 2 års tid under gymnasiet, vilket var jättetufft. Men jag lyckades ändå skapa min värld i mitt sovrum. Mm. Därför att, för det första hade jag inte så mycket val. Men samtidigt så visste jag att jag måste ta studenten, för det var en viktig milstolpe för mig. Så att jag hade någon liksom, något fast att luta mig tillbaka på. Så jag skapade min värld i mitt sovrum, och tack vare jätteschyssta lärare på gymnasiet, på Riddarfärsskolans mediegymnasium, så fann vi ett sätt att lägga upp min utbildning på, som gjorde att jag kunde ta mig igenom det, även om jag gjorde mycket på distans. Plus att jag hade en mentor, Anders Bellis, som hjälpte mig mycket i mitt studerande. Så oavsett vart man är, tänker jag, i det svåra, så kan man skapa sig den världen man är där man är. Alltså, det kanske låter jätteflummigt.
Nej.
Men för mig, när jag låg där i mitt rum liksom, med ett jävla trycksår, som var, det var fruktansvärt jobbigt. Men för att jag skulle överleva så var jag ju tvungen att bortse från det och försöka hitta andra saker som gjorde mig glad. Och för mig var det att ligga där, och det var att lyssna på musik, det var att läsa böcker om filosofi och om allt möjligt, som gjorde att jag på något sätt kunde koppla bort det jobbiga och det svåra och liksom försvinna in i andra världar.
Alltså hitta sin glädje igen, alltså hitta små glädjeämnen. Men man kan ju säga att du egentligen är alltså ganska duktig på att prestera, för det började ju redan där.
Ja.
Men du har en fallenhet för det, helt enkelt.
Och det är ju ibland på gott och ont.
Jag förstår det.
Då har man istället väldigt svårt att ta kritik.
Ja, men det har jag fast man... inte. Jag kan inte plugga, men jag jag är dålig på kritik. Eller jag övar på
det. Det är jobbigt kritik. Och det är känslomässigt jobbigt, tycker jag, att ta kritik. Jag blir ledsen. Och så ska jag behöva bortförklara mig hela tiden och förklara varför. Alltså, du vet. Och jag blir så irriterad på mig själv, och det är någonting som jag har fått... men jag tänker på det i alla fall.
Ja.
Tänker att nu ska jag inte tänka så negativt, utan tänka att jag...
Och jag brukar säga till mina kunder att du ska vända på det bara. Alltså, skjut dig lite från det, så bara, tack! Men gud vad bra, du ska utveckla mig inom det här. Alltså, du precis. Säger det bara, du kanske inte känner så. Inom dig kanske du känner så här, håll köften. Eller jag vet inte, men att liksom, att gå emot det.
Precis, för det blir, liksom, man ifrågasätter sig själv.
Ja, man blir helt verkligen tagen på sängen när man får
nej,
kritik.
Varför är det så? Jag har ett mantra liksom. Jag tänker att det är det jag försöker påminna mig själv om, oavsett vad jag gör, är att jag kan inte göra mer än att göra mitt bästa. Och det kanske låter ganska krasst, och så låter det kanske som att men det duger, men det är inte så jag menar, utan jag menar verkligen att jag finner någon slags, jag finner ett lugn i att om jag vet att jag har gjort mitt bästa, så spelar ingen roll vad utkomsten blir, för att jag kan ändå vara trygg i det, i den känslan att jag gjorde så gott jag kunde, och sen kan man inte göra så mycket mer, så hoppas på det bästa.
Verkligen. Det tycker jag, det har jag fått med mig också av min pappa, som hade ett företag med anställda, som han prioriterade inte de som var bäst i sig själva, utan de som gjorde sitt bästa.
Precis. Alltså, ja, det är jättebra. Ja, verkligen.
Ja, de som kämpade liksom.
Ja. Jag tänkte komma till det också, det här med jobb och så. Jag fick ju jobb på en stiftelse som heter Stiftelsen Spinalis. Efter att jag hade pluggat i USA så sökte jag olika jobb, men kände att jag ville göra någonting som var lite betydelsefullt, där jag kunde använda mig av mina erfarenheter också. Och de främjar ju framförallt då forskning på ryggmärgsskador och att man ska få ett bra liv och sådär. Och de behövde en webbredaktör. Så då började jag som webbredaktör på Stiftelsen Spinalis. Och där jobbade jag i 11 år. Jag gick bland annat på lönebidrag, och det kändes Ja, det, även om jag förstår att man som arbetsgivare ser det som en fördel då att man kan få lönebidrag för anställda, så ja, det tog på självkänslan ändå.
Det förstår jag.
Att veta att, ja,
du är ju
att man var inte tillräckligt värdig.
Nej,
på något
men
sätt,
precis.
Kändes som, även om jag gjorde
det sitter ju inte i din nej. Rygg vad du kan göra för webb. Nej. Det är egentligen väldigt dumt tycker jag.
Ja, det tycker jag egentligen också. Nu ska vi säga att det är ju ryggmärgsskador som jobbar där. Liksom, som
ja,
har startat
ja,
den här stiftelsen. Så man tycker att det borde finnas en förståelse.
Ja.
Men
det var ändå bra på något sätt.
Det var ändå bra. Jag fick ett jobb och liksom kände att jag kunde bidra till samhället som alla andra. Och det tror jag är väldigt viktigt när man är där i liksom det svarta, svåra. Så tror jag att det är väldigt viktigt att hitta en sysselsättning så fort som möjligt. Och så var det även direkt efter skadan. Liksom börja skolan och liksom få någonting att göra. Att hitta ett sammanhang tror jag också är väldigt, väldigt viktigt. Att, så man tar sig ur skiten.
Ja, men tror du att folk har... ja, men jag lyssnade igen då på dig. Att du har en tanke om att vi alla har någon form av gåva som man ska utnyttja.
Ja. Det tror jag absolut. Jag är helt övertygad om att alla har någonting.
Flera som gåvor. Du hade både dansen och skrivandet.
Ja. Ja. Och det var väl det, det är ju generellt sett det här kreativa som har varit viktigt för mig för att överleva och kunna uttrycka mig.
Jag tänker bara på om man är utmattad kan man ju finna liksom leta efter din gåva. För ofta har man struntat i den och det gör ju att man bränner ut sig i sig för att man sysslar med fel saker.
Ja, just det.
Så var det ju för mig bland annat. Så att ja, jag tycker du har så rätt i det. Jag gillar när jag hör det.
Ja, men jag tror verkligen på det. Att alla har någon gåva. Någonting som de kan växa i. Det gäller bara att hitta det. Och det är ju svårt att säga. Alltså, det är kanske inte så lätt att hitta heller. Men
det kan ju också vara att man måste gå ner i lön.
Ja.
Alltså, det precis. Behöver ju inte vara den som man
exakt.
Blir rik av.
Där har min syster ett bra exempel på det. För hon har jobbat som controller inom ekonomi. Hade ganska bra betalt och så. Men hon kände att hon också gått in i väggen tidigare. Men det blev för mycket nu. Och jag sökte en personlig assistent. Och då sa hon så här, men jag kanske kan börja jobba för dig.
Ja.
Och först var det så här, för man är ju rädd att det ska på något sätt påverka vår relation. Ja. Och att det ska bli för intensivt eller att vi ska ha svårt att dra gränser. Men samtidigt, vi känner varandra så pass väl. Mm. Vi vet vad vi har varandra. Så att hon började jobba för mig och det är det bästa hon har gjort, den bästa livsförändringen. Och hon jobbar som personlig assistent för mig nu. Så att hon har ju gått ner i lön, men mår så mycket bättre nu.
Vad ska man med pengarna till om man inte mår bra?
Men jag tänkte på, jag jobbade ju då som webbredaktör i 11 år.
Ja.
Och sen var det, vad blir det nu? Blir det 1,5 år sedan som jag kände att nej, jag kan så mycket annat som jag mår mycket bättre av att göra än att sitta framför en dator och uppdatera en hemsida. Och även om jag hade redaktionellt ansvar också för innehållet och texter, så var det ändå det här programmerandet och så som jag kände att nej, jag vill inte slösa bort min tid på det här. Och då hade jag börjat podda då med Timglaset också och kände att det var så himla roligt. Och det är det jag vill göra. Jag vill möta människor och liksom dela med mig av min livshistoria och låta andra dela med sig av sina historier. För det får verkligen mig att växa som människa. Att få lära mig också om andras historier. Och få mer kunskap och förståelse. Så att jag bestämde mig för att först så slutade vi med Timglaset och då sa vi det till vår samarbetspartner Invacare. Att vi kommer sluta med Timglas och de tyckte att det var så synd. Och sen slängde jag bara ur med att men jag funderar på att starta en egen podd. Där jag inte bara intervjuar personer med olika funktionsnedsättningar. Utan personer som har intressanta historier att berätta. Och då sa de bara så här, i förbifarten var det egentligen. För det var inte meningen att jag skulle berätta det för dem så. Det var ju liksom inget som jag fiskade efter.
Nej.
Eller så. Då sa de, det låter ju intressant. Gå hem och spåna på en programidé och så kommer du tillbaka till oss. Jag bara, wow,
du fick en bra
här
sponsor.
Har jag en möjlighet liksom, att göra. Alltså, det här måste jag ta vara på. Så jag gjorde det. Jag gick hem och skrev på en programidé och kom tillbaks. Och de sa, men det här låter ju kanon. Liksom, och ville fortsätta ett samarbete. Och då kände jag att det här är min chans att säga upp mig från min fasta anställning på stiftelsen och göra det jag brinner för. Och det var jätteläskigt, för att man släpper ju den här ekonomiska säkerheten som man haft i så många år ändå. En trygg anställning och bara slänger sig ut.
Ja.
Så det var jätteläskigt, men samtidigt kände jag att jag hade en trygghet i det här samarbetet med mina sponsorer och med min samarbetspartner då. Och kände att nu kan jag även utveckla mina föreläsningar och få ägna mig åt det, för det tycker jag är jättekul. Jag har ju föreläst lite grann genom åren också när jag haft min fasta anställning och gjort det vid sidan om med utgångspunkt från min självbiografi då. Men nu kände jag att jag verkligen kunde satsa på det på ett annat sätt. Så då bestämde jag mig för att...
Ja, vad cool nu, du är. Det är jättebra att du ser, för det är säkert många, ja, återigen då, som lyssnar, som sitter kanske i knivig sits, och det går att göra. Du är ju verkligen en förebild.
Men tack, Caroline.
Ja, verkligen. Ja. Ska vi se.
Men jag inte riktigt känner mig som det. Men
nej, men det gör man aldrig. Nej, det gör man inte. Man
men jag tror i stora hela så handlar det om att gå sin egen väg.
Ja.
Att våga göra det och tro på sig själv.
Ja.
Att hitta sin inre styrka.
Tro på vägen.
Ja.
Hur är det att vara kvinna och leva med en funktionsnedsättning och behöva liksom ta plats? Jag tänker nu i frågan om MeToo och allt det här. Hur känns det?
Det är en enorm, jag skulle säga att en enorm utmaning, därför att man är ju betydligt mer utsatt när man har begränsad rörlighet. Och jag vet ju, men till exempel som bara åka färdtjänst, så har man ju råkat ut för liksom sexistiska kommentarer och närmanden och så vidare. För det är ju mest karlar som kör färdtjänst. Ja. Och jag vet vänner som faktiskt har blivit antastade.
Men herregud.
Så att där sitter man liksom fastspänd i en rullstol i en färdtjänst. Och liksom utsatt. Så att det är tufft att vara kvinna med funktionsnedsättning. Och jag tycker att det belyste man inte så mycket i samband med MeToo.
Nej, vad synd.
Nej, jag vet inte varför riktigt. Jag har kompisar som lever med synnedsättning och inte kan se, liksom, som har råkat ut för ett och annat. Och man är så otroligt utsatt. Och sen också det här med att dels är man då kvinna och måste ta mer plats, som jag sa innan också. Och sen har man då en funktionsnedsättning. Och det gör också att man känner att man måste vara lite bättre än alla andra. Man måste vara bättre än alla andra. Apropå det här med att redan ha den här prestationsmentaliteten sen innan, så ska man dessutom då behöva hävda sig ännu mer på grund av att man har en funktionsnedsättning. Men rent krasst så ser det ju ut så. Alltså arbetsgivare är rädda för att anställa personer med funktionsnedsättningar, för man ser bara problem, man ser bara begränsningar. När det borde vara helt tvärtom. Att se vilka fantastiska möjligheter ett företag kan ha i att blomstra och utvecklas med en person med de unika perspektiv som man har när man lever med en funktionsnedsättning.
Ja, den styrkan som man skapar.
Jag brukar säga att jag måste ju överkomma min ryggmärgsskada varje dag. Måste jag överkomma den. Och jag brukar säga att vi är experter på problemlösningar när man lever med en funktionsnedsättning. Därför varje dag stöter man på problem och hinder som måste lösas.
Och så sen är ni jättebra på att stå upp för er själva till slut. Alltså ni har ju massa saker som
man
inte...
Man är så illa tvungen.
Ja, precis.
Man tycker att men vi lever i ett välfärdssamhälle och Sverige ligger på topp och hit och dit. Men jag ska tala om för er att anpassningen och tillgängligheten i samhället är under all kritik. Det har inte hänt någonting. Jag har varit skadad nu i år faktiskt 20 år. Har jag varit ruts och spuren. Det har inte hänt någonting på tillgänglighetsfronten.
Men
för att skapa ett samhälle som är för alla. Alltså åka tunnelbana, buss. Det är inte alla bussar som har ramper. Det är ju ofta hissarna inte funkar. Det är trappor. Se bara där jag bor. Jag bor ju i Järlasjö och har Saltsjöbanan i närheten. Det är en lång stentrappa upp till salt för att kunna ta saltsjöbad. Ja. Så det kan jag inte göra.
Men de pratar mycket om det, tycker jag.
Det pratas,
men det händer
ingenting.
Nej.
Så att vi lever i ett otillgängligt samhälle. Och det är bara se, det är det som också kan skrämma arbetsgivare. Att de tänker, oj, 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 vi har inte en anpassad arbetsplats. Hur ska vi lösa det här? Jo, men det är så här att Arbetsförmedlingen till exempel går in och ger bidrag till arbetsgivare för att kunna anpassa arbetsplatser. Så det är inte ett stort problem. Man kan få bidrag för det. Så det vill jag att man ska ta till sig om det är någon arbetsgivare där ute. Att
ja,
det finns enkla lösningar.
Verkligen.
Och se den här kompetensen, den unika kompetensen som finns hos personer med funktionsnedsättningar. När vi har ett unikt perspektiv. Och vi har en enorm drivkraft om man kanske personer som inte sätter på hinder varje dag har.
Det förstår jag. Det ser man och det kan man verkligen tänka. Allt som händer en är ju en styrka. Så det är så de ska se det.
Precis.
Har du något konkret tips för den som sitter hemma och känner att den kanske inte är nöjd med sin situation idag och vill må bättre?
Jag tror att det här har säkert nämnts tidigare i din podd, men det är någonting som kom väldigt naturligt för mig redan som liten, det här med att skriva. Men också att skriva mål, skriva upp sina mål och skriva listor. Att göra listor, alltså det har, alltså redan som liten har gjort det. Det har bara kommit naturligt. Och det, när man har mycket ångest över att det är så mycket att göra, skriv en lista. Punkt för punkt, exakt vad du ska göra. Det eller det samtalet, eller du måste handla det, eller vad det nu kan vara för någonting. Det kan bara då vara smått och stort. Inget är för litet för att skrivas ner. Det kan vara vad som helst. Skriv ner det, för när man väl har skrivit ner det, då lättar ångesten på en gång. Så upplever jag det i alla fall.
Verkligen.
Alltså så fort jag får det nedskrivet.
Så är det.
Och sen att kunna bocka av. Wow, vilken skön befrielse det är när man bockar av punkt för punkt som man faktiskt har gjort. För när man väl har det svart på vitt framför sig, då känns det inte lika oöverkomligt längre. Då känns det som, men det här kan jag beta av steg för steg och allt måste inte ske på en gång. Så det har faktiskt hjälpt mig väldigt mycket och det gör jag än idag. Jag har på anteckningar på mobilen. Där har jag liksom små listor på saker som jag ska göra och så. Det är ganska skönt. Man kan gå tillbaka och kolla, vilket ska jag göra nu? Vilket ska jag prioritera av det här? Om jag bockar av det här idag. Det har faktiskt hjälpt mig väldigt mycket.
Kanske. Jag har ju en farbror som heter Thomas som har tagit fram prio 5. Det är så här, man ska ha sina fem.
Kanske jag har hört det i podden.
Ja, just det. Du kanske skulle du. Jag kanske ska skicka en
till dig. Jag tycker det är kanon. Alltså.
Ja, för att det är någonting att skriva ner det och se det på papper.
Exakt.
Och sen, jag tycker också det.
Ja, jag tycker det är jättebra.
Ja.
Och just att då kan man visualisera också målet.
Ja.
Det man ska göra. Mm. Och sen betar man av det steg för steg.
Men på något sätt så tror jag att när stressen är för stor, då skriver man inte.
Nej,
alltså det
precis.
Blir, alltså det man tappar det. Ja, därför måste man ha det som en rutin. Liksom, kväll och morgon.
Så man inte samlar på sig för mycket.
Ja, precis. Men tack snälla att jag fick komma hit och prata med dig. Det var jätte...
Ja, men tack själv för att jag
givande.
Fick dela med mig.
Ja. Och
tankar.
Hur når man dig om man vill följa dig kanske på någon av dina kanaler?
Ja, absolut. Ni får jättegärna följa mig på Instagram. Där heter jag jasmin.nilsson. Jasmin med y och inge. Och sen även min podcast Soluret får man jättegärna följa. Mm. Både på Instagram och Facebook. Och gärna lyssna. Vi finns på iTunes och Acast och Spotify där poddar finns.
Mm. Härligt. Tack så mycket.
Tack så jättemycket, Caroline.
Hoppas ni får den energin och den känslan av att allting är möjligt, precis som jag får när jag pratar med henne. Ja, tack till Jasmin Nilsson. Tack till Sunfleet och tack ni som lyssnar. Och jag skulle vilja be er om att sprida podden. Jag får ju så mycket feedback på att podden hjälper. Så sprid till alla. Ni vet inte vem som kan vara stressad utan att det syns. Eller som kan behöva lite kloka ord på vägen. Som ni vet så jobbar jag som coach. Och nu har jag några platser kvar. Om du till exempel är stressad eller har svårt att ha jobbiga tankar eller vill göra någonting nytt i livet eller bara vill skapa någon form av förändring men har svårt att få göra det själv, så är du välkommen att höra av dig till mig på caroline@prestationspodden.se. Och just nu har jag lite bättre priser som jag kan mejla till er, för att jag har själv, i och med att jag har varit sjuk själv, så har jag lite kom igång priser. Just det, följ gärna om ni vill veta avsnitt och lite andra saker gällande podden, så följ mig på @carolinenorbelicoaching, @carolinenorbelicoaching. Så, tack ska ni ha.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.